Ja, hallå i lådan.
Välkomna till Snack i lådan. Är det här avsnitt 10?
Ja, det är det kanske. Jag har tagit räkningen.
Ja.
Det är inte lätt.
Nej.
Ja, då är vi past påskhelgen.
Ja.
Jag firar ingen påsk.
Inte alls?
Nej.
Ingen påskmat?
Ingen påskmat. Vi firar ingen påsk alls. Jag känner inte att det var påsk överhuvudtaget. Alls faktiskt.
Hur hade du firat det i Sjöbo?
Vi hade haft, mamma var ju väldigt så påskris och ja, Donna var, jag blev utklädd som vi såg och definitivt påskmat och så. Beroende på om jag hade varit med familjen eller vänner.
Påskmat, det är lite samma, alltså som, allt är samma på alla högtider i Sverige. Typ midsommar, påsk, jul.
Ja. Ja, det är väl sill och potatis. Typ sånt som jag inte gillar.
Jag tänkte precis säga, du är det, äter inte du mycket utav.
Nej, annars hade jag haft en påsklunch. Hon frågade ju typ så, gillar du att klara påskmat? Jag äter så, allt utom sillen.
Ja, alltså, jag gillar inte ens ägg, så jag är väldigt värdelös när det kommer till det. Jag gillar typ köttbullar. Finns det där så kan jag ta det.
Ja.
Någon paj brukar det vara ibland för folk som inte gillar det.
Ja.
Och potatis kan man äta som hakan i...
Ja,
tid och sommar, han gillar potatis.
Ja, men hur var din? Ni var ju hos Karims föräldrar, deras hus där.
Ja, det var faktiskt jättetrevligt. Det var lagom att bara vara en natt, om man säger så. Vilket också kommer till conclusion att det kanske inte är läge att flytta ihop direkt och bli roommates med dem. Nej, men det var jättetrevligt, jättefint hus. Det var första gången vi var där. Och det blev inget snack förrän typ precis när vi satt oss i bilen och skulle åka därifrån. Bara, jag berättade hur ni vill ha det sen med lägenheten. Jag bara, jag hörde inte riktigt, ha det. Nej, men jag tror faktiskt vi fick också mail från vår landlord igår.
Ah, okay.
Om vi ville förlänga, jag hoppas det blir så.
Ja, men det landar ju lätt för dig ju.
Och stanna där. Vi får ge det lite tid. Om de helt flyttar ut, då hade jag kunnat tänka mig det.
Ja, då hade det varit ultimatum ju. Alltså det var jättebra att kunna ta över den lägenheten i så fall.
Exakt. Men annars var det trevligt. Ja. Ingen direkt påskmat, men ja.
Det jag vet inte nice. Vad amerikaner äter för till påskmaten. De äter inte alls sånt som vi äter.
Nej, jag var ju med och hjälpte till för lite så Passover. Vad judarna äter här.
Ja.
Fast, och då var det typ som matzo-ball, soup. Mm. Jag lagade ju där på min lilla Chef Le Cijo. Kan ni gå in på Instagram och följa för ett tag sedan. Och då var det många svenskar som bara var där. Bland annat Oscar som bara, det ser för jävligt ut.
Ja, det ser asäkert. Jag har aldrig ätit det. Barnen brukar ha det när jag passar dem innan. Och jag var typ så,
Det är riktigt gott faktiskt. Jätte, jätte, jättegott. Det är ju, man har typ dill och... Okej, det kanske inte är något för dig. Det är lite sån typ chicken noodle soup. Men det vet jag inte, äter man det i Sverige?
Nej.
Kanske inte. Men det är gott.
Men vad är bollen? Det är ju liksom, vad får de som inte vet?
Det är från matzo meal. Och matzo meal, för de får inte lov att äta...
Vad är det? Mjöl. Mm. För Passover eller vad?
Exakt. Men vad är då matzo meal gjort på?
Jag vet inte alltså.
Ja, vi forskar på detta. Återkommer en annan gång om det är många som har frågor
men
på det.
Men det ser väldigt läskigt ut.
Ja, ni kan gå in på Chef Le Cijo och se en liten bild där. Det är kanske till och med ett recept om ni har tid.
Ja, verkligen. Nej, men det har ju hänt en del nu de senaste veckorna i alltså här, den kulturella världen.
Ja, social media. A.k.a. Dagens Nyheter.
Ja, precis. Nej, men det var ju då, först var det ju han gick bort, Nipsey Hussle.
Nipsey Hussle, ja, en rappare. Kände du till han innan han gick bort?
Nej, jag har faktiskt ingen kännedom om honom.
Ja, du la upp många bilder då på honom, till ja, rest in peace.
Ja, visst.
Köpte mycket kläder med hans tryck
på. Brand, ja. Mm. Jag har supportat allt det.
Hur mycket är det de har tjänat nu i efterhand, det, hans märke, den butiken han ägde, säger man väl?
Jag vet inte, du hade väl läst någonting om det. Det var några x antal miljoner dollar.
Ja. Jag tror det var du, jag hade litat på det. Jag tror det var du som skickade en länk. Men ja, någon av oss, det var... De har sålt för flera miljoner. Eller de har fått flera miljoner orders.
Yeah.
Och varje order är väl typ några... Alltså 100 dollar eller något sånt.
För du bara... kan ju bara räkna ut dig själv då,
exakt.
I vinst liksom.
Och jag är lite så dubbelmoral när det kommer till sånt.
Men det är väl bara overall typ fenomenet som man har typ, jag upplevt i typ populärkulturen den senaste tiden, är att när någon som är känd går bort, oavsett om det har varit typ en legend eller inte legend eller vad det nu än är, så känner jag att det blir sån stor typ hets och uppmärksamhet, och man ska ge så mycket kärlek och supporta och allt detta när personen har gått bort. Men det här gjordes inte när den väl var vid livet.
Nej, det är lite sorgligt att det ska typ krävas. För han, vilket man inte har lärt sig förrän nu, gjorde ju, eller vissa såklart visste om det innan. Men många, 50% av de som skriver om det på Instagram tror jag inte visste om det här innan. Att han typ hjälpte till väldigt mycket med alltså samhället och speciellt det området som han kom ifrån. Ja, och sådär.
Han gjorde ju mycket för typ de unga och typ... byggde liksom businesses i området i LA var han kom från, och alltså skapade jobb och möjligheter för människorna där, och det är liksom någonting som ska pratas om och hyllas.
Exakt. Men som man kanske hade velat hade lite support innan, men sen jag vet inte, på ett sätt kan jag, det beror på vilket humör man blir fångad på kanske. Nej. Eller vilket humör man är i när man ser detta, men på ett sätt är det ju nästan bara positivt för att alltså han har nog varit jätteglad av att se vad som händer, och det är många som så här har blivit inspirerade nu efteråt. Jaja, och vill visst. Göra likadant och ge tillbaka till sitt samhälle och sådär. Så det är väl bra på det sättet. Lite så var det ju typ Notre Dame också. Vi skulle kunna komma till det. Men det var också, det var lite så här Instagram-tävling med en som kunde hitta sina bilder från när de var i Paris senast. Och så throwback och göra lite ledsna gubbar och sånt. Men jag förstår på ett sätt, för rent naturligt om något hände sådär. Om man inte hade varit i New York och något hänt här, då hade man ju tänkt på, jag minns när vi var där. Och att det kan bli något fint sådär, att man sitter och pratar om det och hur trevligt det var då och då. Men sen kan jag också bli så anti när alla gör det och alla ska vara så här och skänka pengar.
Var
är dina pengar när det är andra som behöver hjälp? Eller?
Alltså nu, exakt. Men nu är det ju så, jag såg någonting. Alltså nu har jag väl inte använt de bästa källorna så jag sett. Men det stod på Instagram. Så det är sant. Nej, men det var väl någonting där var det stod att typ biljardärer hade skänkt typ så 600 miljoner dollar för att typ återuppbygga Notre Dame, och massa olika folk hade skänkt massa pengar, och det är typ så, ja det är jättefint och det är jättebra och det är klart att den ska bli uppbyggd igen, men sen så är det så, ja, det finns så många andra kriser som pågår överallt i världen konstant, och visst det är fortfarande pengar som blir skänkta till det, men det får inte alls lika mycket uppmärksamhet, och det handlar om människor, typ barn som behöver ha rättighet i skola, sjukhus, utbildning, när de pengarna hade gjort så stor skillnad.
Ja.
För de hade kommit direkt till de platserna.
Exakt.
Att det kanske är lite orimligt var man typ lägger alla pengarna på. Vad är typ viktigast liksom?
Ja, exakt. Jag fattar inte varför man inte kan ifrågasätta sig själv där innan. Om man nu har så mycket pengar. Vi pratade ju om det, du och jag, och var typ så här, om jag hade haft pengar så hade man ju lagt det på något annat liksom. Mm.
Men handlar det då om att det där är typ lite coolare, för det är typ Notre Dame, och då vill du vara den som har varit där delaktig och har byggt upp den igen? Är det typ någonting, så är det någonting själviskt som ligger i det?
Jag tror lite så. Det kan det nog vara, och just för att för då får man uppmärksamhet att det stod kanske lite om dem, eller jag vet inte, eller så var det för att det fick sån stor uppmärksamhet att det drog deras uppmärksamhet, att det kanske andra som hade dåligt kanske inte var något som pratades om i deras vardag. Nu är man ju väldigt ömmande, men alltså att de därför bara såhär, jaha men det kanske, gud vad hemskt, det får man skänka pengar till, för att man såg det. När man såg det så typ brinna, då var det ju väldigt så dramatiskt.
Ja, verkligen ju. Men sen kan jag också känna, om ni nu också går till det här med när typ kända människor och inte kända människor, vad så det än är, går bort, att jag kan inte alls se att det är en sån hets i Sverige som det blir här. Alltså som ett exempel som jag har nämnt tidigare, så hade ju Perry en vän som var typ en del av ASAP-crewet. Yeah. Inte en av de typ kändaste, men han var en del av det. Oavsett, han gick ju bort, och liksom nu har det typ så, förra någon vecka sedan så var det hans födelsedag, och då möts alla upp och gör såna stora grejer tillsammans, vilket är jättefint. Men då hade Supra gjort en collab med hans familj och typ gjort sneakers i typ hans namn. Och liksom, visst det är typ jättebra det att anta att de pengarna som, jag vet inte, som vi kommer ifrån det går väl till någonting viktigt eller till familjen liksom. Men jag är ändå typ så, hade han inte varit värd att få ett par sneakers gjorda för honom när han väl var i livet? Så som du vad jag menar, jag kan tycka typ att så, ja det är fint att pengar, ifall pengarna blir skänkta typ till någon fond eller om det nu har varit någon, alltså som om det har varit människor som har tagit livet av sig och så blir ju, så är det väl typ mer Avicii tror jag, att hans familj, var pengarna kommer att komma in, läser jag någonstans, blir skänkta till då en fond för folk som typ har psykisk typ ohälsa. Då är det ju typ så, ja men det där är, det där kan jag tycka är så, ja men det är bra. Det behövs pengar in till de institutionerna. Men jag kan bara känna ibland typ så, när det kommer till mer typ ytliga saker, typ så, men varför kunde inte de här personerna få själv uppleva detta? Typ allt det här händer typ efteråt, typ när de har dött, så typ då ska alla lyssna på musiken, alla ska köpa deras grejer, men varför hade du inte kunnat göra det för dem när de väl var vid livet? Då var det inte lika viktigt längre. Och sen känns det som att det blir en sån grej typ att vem bryr sig mest? Att det är typ så att de ska visa framför sina vänner och på sociala medier vad de typ så har gjort och vad de har köpt, och typ att det är, i grund och botten grundar sig i en
själviskhet. Verkligen.
Och det är det som är typ så jävla sjukt. Det känns som att det har blivit en helt annan, man har blivit mycket mer självupptagen med typ sociala medier.
Ja, verkligen. Jag tänker typ på ett avsnitt, nu ser inte du, du har inte sett på Vänner alls.
Inte alls mycket nu.
Nej, men där är det
en av de få på hela världen som
drog. Ja, ja, samma sak med The Office, typ så, skäms alla, för dig.
Ja, alla är typ så, måste se vänner och kolla vänner, kan inte säga, oh nej men det ska inte jag göra.
Du blir anti då liksom.
Anti, ja.
Ja, det, jag kan förstå det lite, men du måste se på Vänner. Det är faktiskt jätteroligt. Men det är en sån serie som är riktigt skit om man bara, om man aldrig har sett det och sen sätter på ett avsnitt.
Men det är så det har varit för mig. Ja. Att jag har stått på tv och mina vänner följer det. Och så,
nej, då är det inte
när jag var
kul.
Hemma i Sverige och sen så fick man kolla på det. Så jag har typ aldrig fastnat för det. Nej. Jag har ju sett olika avsnitt, men jag har varit typ så, okej, whatever. Medan jag kan ändå känna typ som, nu är vi inne på något helt annat, men typ The Office, det kan jag känna är lite mer lättsamt. Där kan jag känna mig att komma kul. In och komma in, för det är typ så mycket sarkasm hela tiden.
Exakt. Fast man måste även där, det blir en helt annan känsla om man lär känna karaktärerna liksom.
Det är sant.
Men i Vänner är det definitivt så. Men det jag skulle säga då var att om ni ser på Vänner, ni som lyssnar, så är det ett avsnitt där Phoebe då, en av karaktärerna, när hon vill, jag vet inte hur de kommer in på det, men hon ska liksom, hon vill göra en god gärning. Och då säger den andra, typ en annan karaktär, Joey då, att det finns typ inga goda gärningar, för det kommer alltid tillbaka till att du gör något utav, alltså en självisk tanke, för att det ska göra dig gott. Och hon bara, nej men om jag donerar pengar, så bara, ja men det är ju för då syns ditt namn, och då känner du dig snäll och du blir glad. Mm. Hon bara, men då kan jag göra en typ så anonym donation. Så bara, ja, fast då blir du, gör jag ändå dig glad, för då känner du dig så, oh nu gjorde jag det, fast de inte vet vad jag gör. Att det alltid leder tillbaka. Och det är verkligen, det avsnittet var otroligt, för det var jätteomöjligt för henne att typ så att komma runt det liksom. Att lyckas med att göra något som inte gynnade henne. Liksom.
Ja, exakt. Ja, nej, så är det ju tyvärr att det kanske grundar sig i det många gånger. Och det betyder inte att så, ja, det är fel att donera eller fel att supporta. Alltså det är klart man ska göra det.
Ja, verkligen.
Men det är bara typ så, vissa situationer så kan det bli lite skevt.
När det kommer till Instagram och sådana saker, så känner jag i alla fall att man kanske ska, när det kommer till allt liksom vad man gör där, att jag tycker man ska leva sitt liv. Och det är jättetrevligt om man delar med sig och tar bilder. Men jag tycker man ska leva sitt liv på ett sånt sätt att du, som du hade gjort även om Instagram inte funnits. Men jag känner att vissa inte. Det var ju där vi snackade om lite. Vi snackade om Coachella förra veckan.
Ja, men precis.
Och då pratade vi lite om
Instagram,
det.
Hur, man fick ha telefonerna.
Ja, exakt. Hur det hade varit om man inte fick ta med sig telefonerna. Och så tycker jag man ska tänka överallt. Och ändå är jag en sån som lägger upp jättemycket och tar bilder. Och jag tycker det är jättekul. Dels bilder som jag inte lägger upp för, som jag sparar för mig själv för minne. Men också som jag delar med mig för att andra också ska se familj och vänner och sådana jag inte känner. Jag tycker det är kul, men jag skulle gjort exakt samma grejer även om jag liksom
inte la upp det.
Ja, det här typ do it for the gram som man säger. Det är inte, jag tycker inte det, det är nog inte långvarigt typ lycka om man säger så liksom.
Ja, nej precis. Verkligen inte. Men någonting annat som jag kommer att tänka på som inte är relaterat till det, när vi gick i skolan här, så en av mina första klasser, jag tror det var, jag menar en engelsk klass kanske, i alla fall, så lyssnade vi på ett TED-talk. Alltså det var ett gammalt TED-talk, men jag kommer att tänka på det igen. Alltså jag lyssnade på det igen igår. Och det handlar i alla fall om då, alltså the danger of a single story är själva, vad heter det, rubriken på videon eller okay. på talet. Och
så alltså, lyssnarna kan söka det, danger of a single story,
yeah.
TED-talk, okej. Okay.
Mm. Yeah. Det är väldigt intressant, alltså det är en gammal, den är väl från 2009. Okay. Men i alla fall det som tas upp i hennes speech då är väl ändå till viss del alltid relevant, känner jag.
Yeah.
Och det är då en kvinna från Nigeria. Alltså vad säger jag, kan inte riktigt uttala hennes namn. Jag vet inte om du kan, jag kan hjälpa mig med det här.
Det var schysst, Nicole. Chimamanda. Det var inte så svårt. Jag kan dock inte säga efternamnet, för att jag vet inte hur man uttalar det.
Det här är en kvinna från Nigeria som växte upp med en relativt privilegierad familj. Pappan var professor och mamman jobbade också på ett kontorsjobb och så. Och hon berättar då alltså hur hon har upplevt, alltså vad heter det, single stories, alltså man kan säga det på det på svenska, att man har liksom
en tunnelseende,
tunnelseende, man typ hör, eller typ att du hör någonting eller läser någonting om ett land, om en människa, om en situation, och då bildar du dig en uppfattning om att det är det det är. Det handlar om, det handlar också om att vara typ kritisk i sitt
tänkande liksom.
Exakt. Och typ hon utgår ju från det här från barn. Och det är ju typ där allting börjar. När man är liten och man hör och man ser och läser saker. Och då tänker man, men det är typ
det, så det är.
Så,
det är.
Så hon pratar ju utifrån ett perspektiv om hur västvärlden ser på Afrika. Och hur hon såg på Afrika när hon var liten. Utifrån böcker som hon läste på den tiden. Det här var ju jag vet inte hur gammal hon är. Men det här var minst 20 år sedan när hon var liten liksom.
Yeah.
Och hon har liksom mest tillgång till böcker från västvärlden. Så då när hon väl började typ kunna skriva och göra historier henne själv, så relaterade hon mycket sina historier till vad hon hade läst i böcker.
För så blev det var ganska roligt att hon liksom skrev om typ att hon var i snön och folk var typ blonda, hade blåa ögon.
Ja, hon har liksom aldrig sett det direkt.
Exakt.
Hon liksom var uppväxt i Nigeria och hade aldrig rest under den här tiden. Därför hon var liten och hade inte haft, alltså haft de möjligheterna. Och sen så hade hon då fått tillgång till afrikanska böcker, och då fick hon ett helt annat perspektiv på att litteratur kan vara på många olika sätt, att det inte bara måste handla om folk i västvärlden.
Exakt.
Så det var typ hennes single story om litteratur, och hur hon då hade typ en syn på att böcker bara handlar om vita människor, men sen var hon typ så, men det kan handla om olika saker.
Ja.
I alla fall, vi kan ju spela fram ett litet klipp vad hon pratade om när hon skulle börja universitetet i USA, för hon flyttade hit då. Så ser vi förra gången det här.
Med hennes roommate då?
Ja.
The poverty was my single story of them. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. She assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this. She had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe. In this single story, there was no possibility of Africans being similar to her in any way. No possibility of feelings more complex than pity. No possibility of a connection as human equals. I must say that before I went to the US, I didn't consciously identify as African. But in the US, whenever Africa came up, people turned to me, never mind that I knew nothing about places like Namibia. But I did come to embrace this new identity, and in many ways, I think of myself now as African. although I still get quite irritable when Africa is referred to as a country, the most recent example being my otherwise wonderful flight from Lagos 2 days ago.
Ja, det går on där. Det är i alla fall väldigt intressant. Så själva poängen är ju att, alltså en single story, nu så pratar hon ju utifrån sitt perspektiv och hur många ser på Afrika eller länderna i Afrika. Och det kan vi kan ju börja prata om det. Som jag kan ju känna och kan bara relatera till hur det var när jag var liten.
Yeah.
Att då fick man ju en bild. Man kunde ju massa liksom bara, jag kan inte minnas att jag överhuvudtaget någon gång läste en bok om Afrika. Mer än om det var typ så, ja det här är safari och de här djuren lever i Afrika. Och yeah. Det här jag lever typ de mat. Typ så.
Tänk på barnen i Afrika.
Ja exakt. Alltså det var väldigt så. Att, det var, att man alltid fick en bild av att det var fattigt som hon beskrev det. Att det var typ fattigt, att man inte alls kunde identifiera sig med dem på något sätt. Att man inte hade några likheter med dem. Att yeah. Det var typ så, vi är här och de är där. Och vi har typ, vi kan inte relatera på något sätt, fast det är inte alls sant.
Nej, och liksom, verkligen inte.
Om du bara kollar på ja, reklamer som typ gick på tvn om typ så, ja, massa skit, donera pengar. Då var det ju liksom fattiga barn, man så levde i liksom lerhudor. Och ja. Man fick ju en bild av att det var bara så länderna i Afrika var. Typ exakt, de som bor i Afrika. Eller det är typ så de har det. Man inte alls tänkte typ att det finns också delar i länder i Afrika som är jätteprivilegierade. Var det finns liksom massa köpcentrum, uteställen, massa yeah. nice restauranger, fina kläder, dyra bilar. Att de också lever
alltid. Ja, men precis,
lever
som
så som vi lever i andra länder. Och jag kan känna, om man bara jämför med, alltså när jag tänker till, om man inte hade frågat, jag vet inte hur gamla barn som är från typ 8 till 12, 13 år eller 7 kanske i Sverige, om vi tar majoriteten eller average, så känner jag i alla fall, nu kanske jag har en single story här, yeah. Jag inte har inte berättat
det liksom. Det
men jag kan nog tänka att flesta barn har fortfarande den här synen, för att man inte utbildar och pratar om Afrika på andra sätt. Vissa familjer kanske gör det,
yeah.
Men inte alla. Och inte i skolan.
Nej. Jag tror, jag sa ju det innan, att jag tror det har lite att göra med typ hur utbildad man är och hur utbildad ens föräldrar är och lärare och folk runt omkring en. För typ de barnen, fast nu pratar du om Sverige, att du tror att det är så där.
Mm. Men det är också för att det afrikanska communityt i Sverige växer ju, och det finns ju ett stort typ bodies i Malmö och Göteborg. Alltså många städer
exakt,
i Sverige.
Exakt, stora städer.
Men det
likadant.
Betyder inte att alla har inte nära kontakt med dem. Så tänk om barn som har föräldrar som är svenskar och de bara umgås med andra svenska familjer som är vita och inte kommer från andra kulturer. Alltså jag kan inte ens gång se varför skulle de ha en konversation var de pratar om Afrika på ett sätt som är upplyfter dem, eller pratar om successfulla människor som kommer därifrån eller saker som händer där som inte handlar om fattigdom och typ misär.
Exakt. Nej, det stämmer. Det krävs ju kanske att man får uppleva det för att typ ändra sin syn.
Mm.
Alltså det du menar på att typ i Sverige till skillnad från här, så här är det ju mycket mer blandat. Och sen är vi också i New York. Det är inte så överallt i USA.
Alla staterna är verkligen inte så. New York är ju undantaget.
Exakt, med jätteblandat folk. För typ barnen som vi har passat här och familjerna vi har jobbat för, de skulle ju aldrig ha den här synen.
Nej,
liksom.
Nej, exakt. Men det är också för det känns som att de utbildar på andra sätt här. Och de har ju kanske lärare som är afrikanare eller har afrikanskt ursprung. Och de har väl ett annat, alltså lärarkriterier, alltså vad de lär ut, vad de typ pratar exakt. Om på typ religion eller historiekurserna eller jag vet inte vilka klasser det är, vad man pratar om sådana saker ens. Men det känns inte alls som att typ, om man kollar på typ tvn, de reklamerna kommer inte här på det sättet det heller som du gjorde typ i Sverige. Alltså jag minns så väl när det kommer typ så UNICEF eller någonting, så är det alltid bara så
något barn med typ flygor runt omkring.
Och det menas inte att inte det finns. Det finns ju fortfarande platser där det är typ misär och det är politisk kris och diktatur och så, men det betyder inte att alla länder i Afrika och alla delar av alla länder i Afrika är på det sättet. Och det är farligt att ha den synen. Och det ser man ju hur hon berättar hur hon kom hit till USA och träffade hennes roommates. Och det här är ju obviously typ intelligenta människor om de går på universitetet.
Ja, exakt. Och som ändå hade den synen.
Ändå hade den synen.
Ja.
För det är väl ingen som har pratat om med den här hennes roommate om hur saker och ting annars är där.
Alltså, men sen är det också, eller jag vet inte, när jag lyssnar, man skrattar ju, och alla som lyssnade på det här TED-talket skrattade ju med.
Mm.
För att det är ju roommaten där som framstår som typ close-minded och inte
ja,
så smart.
Jag tror många också skrattar för att det är så
de kunde, jag relatera. Förstår det, det smällde till liksom.
Och att det är så, här det är typ silly men det är typ sant.
Men det här kommer ju typ nästan, eller kommer, men jag menar det finns överallt. Alltså att man är så här, man hör något och så tror man det är så, och så berättar man vidare och då tror personen som man berättar till att det är så. Alltså det försiggår ju hela tiden. Jag känner
exakt.
Typ så.
Så det går ju för allting nu, vad det här är ett exempel från hennes perspektiv och typ över typ Afrika. Men alltså one single story går ju för typ för allting egentligen.
Exakt. Jag känner ofta typ, eller ofta, men när man var au pair. Så jag vet lite i början att det var lite så nytt. För jag menar, vi kom ju inte till, alltså hit för att så bli räddade i USA med typ amerikanska drömmen. Vi hade ju det riktigt bra i Sverige. Och då vet jag att jag har fått många, alltså det var många så här situationer i början. Då, alltså jag var ju liksom, antingen blev jag kallad liksom au pair eller nanny. Och då hade ju folk redan skapat en bild. Så om man då kom och typ för att hämta något barn man passade hos en annan kompis om de hade varit på en sån här playdate liksom. Så var det lite så, vem är du? För man kom dit och sånt ut som de trodde liksom. Mm. För alltså största delen, eller i alla fall typ så 70% eller något utav de som är nannies är ju ofta liksom äldre typ damer och som kanske inte har det lika bra ställt, eller jag vet inte, sen är ju säkert det också som man dömer dem.
Exakt. Och sen har du också med tiden har man insett att många som har typ ett fulltid nannyjobb, de
tjänar asmycket pengar.
Asmycket pengar.
Ja.
Alltså helt de tjänar fan mer än vad någon som har ett vanligt typ juristjobb i Sverige nästan. Och jag tjänar 40-50 tusen i månaden. Mm-hmm. Det finns vissa jobb som har typ 100 tusen i månaden. De har typ paid vacation och sick days och alla typ benefits och sånt. Så liksom det handlar ju om att alltså one single story skapar ju stereotyper. Och det betyder inte att stereotypen är typ är fel. Men den är heller inte 100% sann.
Exakt.
Det liksom skapar en bild.
Ja.
Men alltså det finns många andra bilder till. Det är som att även typ om man skulle säga att jag skulle, om någon pratar med mig och frågar så, ja men Klara, hur är hon? Och så berättar jag ju från mitt perspektiv hur du är. Då är det ju en bild.
Exakt.
Men sen måste den personen i sig sen kunna träffa dig och kunna lära känna dig för att sen skapa sin egen bild.
Ja.
Och det är det som är det farliga, speciellt om människor är ovänns och man då ska berätta för någon om den här människan. Då ger den ju inte en sann bild av den människan bara för att du har haft en konflikt med en människa. Och exakt. Berättar om den konflikten och hur den personen varit mot dig. Betyder inte det att det identifierar hela den personen.
Nej,
och det är så kan det kännas som att det ofta händer.
Att folk bara får en
bild, oavsett om den är positiv eller negativ.
Ja, definitivt. Och så är det ju typ överallt, hela tiden. Har du typ varit med om någon sån? Alltså att du har varit i typ ett fack eller någon sån story som du kan känna igen dig i?
Ja, men jag kan bara känna så allmänt här, kommer man som svensk, om nu efter då när man kom tillbaka och pluggade. Så kändes det som att amerikanare här var typ så, jaha, hon kommer från Sverige och pluggar här. Och tänkte de automatiskt att hon kommer från en rik familj.
Ja.
Och hon har mycket pengar. Så det kan man inte utnyttja. Medan här typ så. Nej, absolut inte. Jag har typ jobbat babysitter 7 dagar i veckan. Och kan precis typ betala min hyra. Så den single storyn du har med mig stämmer inte.
Nej.
Eller man är en råthål med kackelackor liksom.
Ja,
men sen så är det så också typ så. När vi gick i skolan, det fanns ju tjejer där som var exakt det exemplet som de trodde.
Ja,
var,
exakt. Ja, ja,
som
ja.
Hade liksom föräldrar som betalade lägenheten och betalade skolan och de behövde inte asa under på barn varje dag för att kunna betala hyran liksom.
Exakt. Jag tror det känns som var inte vi, eller du kanske inte var i samma klass, men var vi inte något sånt bråk någon gång? Eller var någon, det var vi som var involverade, men det var någon gång som jag vet att det blev så bråkigt och hetsigt i klassrummet och att det var typ så här ord, alltså folk dömde varandra och slängde ord fram och tillbaka inför typ läraren.
Ja, var inte det med Anna i den klassen?
Jo, det kanske det var. Just det.
Det var någon sån klass där vi pratade om...
Det var ju politisk klass, väl? Ja. Eller det var ju väldigt mycket så.
Ja, om, i alla fall samhälle var det ju. Ja. Klasser och klasser i samhället. Och ja, samma där, att man har kanske en viss bild, även typ när det kommer typ till folkgrupper.
Yeah.
Man har typ så, ja, man tänker till mexikanare, eller tänker man på ett visst sätt att det är så de har det.
Yeah.
Fast man, för att, jag kan personligen säga, jag känner nog ingen som är från Mexiko. Gör du?
Nej.
Typ så, vad har du på bild om Mexiko? Är det typ så en liten hatt och det är tequila, så det är tacos och man sitter där och chillar och spelar på en liten banjo?
Där hade vi Nicoles bild allihopa. 100%. Nicole bara ser sig själv och ligger i en liten hängmatta med margarita och lite salt. Nej, men
tre kavaljerer och dansar där.
Exakt. Min bild av Mexiko, nej, jag har nog väldigt så, alltså, vet väl att det finns fattiga ställen och rika ställen där.
Eller så är det typ så att man tänker att det är bara drogkarteller
med kokain typ. Ja, och man har varit inne på Netflix och kollat lite sånt. Nej, men jag vet inte riktigt vad man har. Jag tror jag har ganska öppen bild om det. Har sett gott och ont. Något som jag tänker på.
Du har rest dit också.
Ja, exakt. Jag hade gärna, jag pratade senast idag om det faktiskt. För att jag och Karim såg en musikvideo om någon som var där. Han bara, dit hade jag velat åka. Men så vi kanske skulle fråga han vad han har för bild om det. Antagligen någon sån drömmig bild. Men det känner jag att här i New York att det är en negativ bild av typ Mexiko.
Ja, det är på grund av den politiska och immigrationskrisen.
Ja, definitivt. Som muren som ska upp där. Herregud alltså.
Ja.
Men det är faktiskt något som jag har tänkt på. Men jag har nog inte pratat om det någon gång. Men att det känns som i Sverige är det liksom, om någon mexikaner är där, så är väl det mer så här exotiskt eller coolt eller så här, jag vet inte, intressant. Jag tror ingen har några dömande åsikter, hoppas jag inte. Men
här
känns det som att det är lite så, många är ju liksom
har dåliga
jobb och att de har inte fått komma in i samhället liksom. Det är väldigt många som är så här typ. Jag vet inte om man ska vara från vad man har sett, typ delivery-människor som är från Mexiko. Jag vet inte. Jag känner som det är väldigt så negativ bild här jämfört med. Det är något som jag har varit lite så chockad över. Att det är så, tyvärr.
Ja, det är väldigt typ så. De förminskar folkgruppen och deras liksom
kapacitet.
Och
till och med, alltså, att mörka också kan vara väldigt så, alltså typ rasistiska mot mexikanare och så.
Ja, det är som att man i Sverige har en bild av polacker.
Ja, exakt. Jo, men så, är det nog lite. Så är det nog väldigt lika. Det var bra jämförelse. Ja. Exakt, så ser folk med mexikanare här. Att det är så här.
Men min poäng är också att jag känner som vuxen, har man då ett ansvar att inte bara ta en sak och vara typ så, det är det.
Yeah,
jag tycker typ som en vuxen människa måste du typ så se det från olika perspektiv och vara kritisk. Men det är min poäng också att med barn är det då väldigt viktigt att tänka på hur man berättar saker.
Exakt.
För de har inte riktigt samma möjlighet att göra en research och kunna söka sina egna svar förrän de blir äldre. Men då kanske på grund av att de har typ sett en bild eller har fått höra typ hur saker och ting är en stereotyp och sen växt upp med den stereotypen och då agerar på den.
Yeah.
Som i Sverige kan det vara typ så olämpligt ifall folk som barn hör typ så, ja, jävla polack där, och ringa hit dem och fixa det. Då kommer de barnen vara typ så, ja, men det är typ det polacker gör. Det finns, jag kan aldrig säga, jag vet inte mycket om Polen. Vad är din single story om Polen liksom?
Men den familjen som jag jobbade hos, deras där är ju lite så som det är kanske i Sverige idag. Men deras housekeeper är ju, eller ja, är från Polen. Och hon är lite så, hon har väl gett mig en negativ bild. Vi har pratat väldigt mycket och så, för vi har väl känt varandra i 7 år. Nu jobbar hon inte där längre, för hon är hemmafrun nu för sig själv. Så hon har det bra där hemma med bebisen.
Ja, det ser man, hon lever ju gott.
Exakt, men hon är så här, jag vill inte tillbaka till, för det var ju flera gånger när jag saknade Sverige och familj och vänner jättemycket.
Mm.
Och ville hem, och hon bara, nej, jag vill inte till Polen liksom. Om någon vill komma så kan hon komma och hälsa på. Men att hon inte saknar något där. Förutom kanske så här mat och hon sa, alltså hon pratade väl ändå gott att det kunde vara vackert och så där. Ja. Men hon pratade, det hon pratade negativt om var liksom att hur folk blev behandlade, och hon sa att det fanns mycket mer möjligheter här, och hon var lite så American Dream, hade den åsikten mer.
Mm.
Och sa liksom att jag vill inte tillbaka dit, och det var jätte, allt är dyrt och det är väldigt svårt att komma in till ställen, och även om man pluggar jättedyr utbildning. Hon berättade om någon vän som hade så här lagt ner massa pengar på skola, och sen att det var omöjligt för henne att få ett jobb inom det och sånt. Så jag har väl inte jättebra bild av det, men samtidigt så inser jag att det bara är en historia. Mm. Att det inte
att
så.
Man kan gå att agera då. Bemöta folk med typ den. Men det blir ju så, så om du har en viss information om vissa saker, och sen om du typ så, som hon berättade här på TED-talket också, när man väl berättar eller träffar en sån människa sen, då har man den här tanken, oh ja, det är hon, hennes föräldrar har varit där och plockat bär, det är så hon har.
Jag har dock min, de barnen som jag passar i Sverige, shout out till Anna och William och Sofia, de bodde några år i Polen, i okay. Jag vill inte säga fel nu, jag tror det var Warszawa.
Okej.
Okay. Och ja, det känns som de hade en positiv bild. Ni får rätta mig om jag har fel. Men att det var bra där. Jag tror de gick på för amerikansk skola eller något sånt.
Ja, yeah, okej.
Okay. Så de hade ju det bra när de var där. Men det är väl lite, alltså det finns ju olika överallt. Och på tal om så dömande. Jag snackade häromdagen med killar i familjen som jag jobbade för. Mm-hmm. Och vad är han nu? Han ska fylla 15. Och han var lite så, snackade skit om någon. Jag blev lite irriterad för han hade kallat någon, han kallade någon tjej tjock eller något där, så vi pratade väldigt mycket om det och att man inte ska säga så till folk och där. Och han sa att hon var korkad och där, hon hade sagt några elaka saker, och han bara, till och med läraren sa det. Och då sa han, då hade ju han en stereotyp. Han bara, but what do you expect? She's from Idaho. Och så här skrattade, för han är liksom från New York City. Och han menar på att det är bara så här bondtölper. Ja, det måste exakt. Du varit med om. Hon är från Sjöbo.
Ja, men exakt. Där är det exakt så.
Jag kör ju asmycket på stereotyp med dig.
Stereotyp här. Jag är ju så. Som jag var på telefonen här om dagen med en kvinna från Skåne också, som behövde kanske potentiellt lite extra till babysitting-hjälp. Och hon bara, är du från Skåne också? Hon bara, är du från Malmö? Eller jag bara, nej. Nej, jag tyckte, nej men där vid Ista-hållet.
Du vill inte säga Sjöbo.
Nej, men jag bara,
du skäms för Sjöbo.
Ja, jag fan inte säga det. För jag tänker att det är så automatiskt att de har typ en bild som jag inte vill identifiera mig
med. Ja, det är någon liten rasse här.
Ja, men det så är det ju.
Nej,
det är så fort man typ nämner det så är man typ så, jag är typ så, ja men jag säger något helt annat. Om det inte är någon som är från Skåne, alltså från en annan del av Sverige, och vi typ så bara come across typ en gång och man snackar lite, då säger jag typ att jag är från Malmö.
Va?
Ja, och det så vet kanske inte alla var Sjöbo ligger, det som du säger, en liten by någonstans.
Nej, jag är Bjärred, det är inte många som vet vad Bjärred är heller.
Nej, exakt, men det är typ så, bara jämför typ så One Single Story av typ Bjärred eller Sjöbo. Det är typ så snobb och typ så unna rasist.
Ja, det är sant.
Så är man typ så, ja men det är hellre.
Du kan få lov att säga att du är från Bjärred.
Ja, det är bra.
Du kan ta den också.
Ja, det är härligt. Ja, nej men det var väl det. Jag tycker ni i alla fall borde gå in och kolla på TED Talk. Jag har en hel del, där finns massa intressanta. Ni vet säkert redan om det, men där är många intressanta tal som man borde lyssna på. Men ja, jag skulle säga det också, att den här helgen vill jag åka till smörgåsbord.
Ja, det får du göra. Det ska jag göra.
Kan vi ses
då? Oh, nu vill ni kolla och mäta där. Nu ska jag äta dina mozzarella sticks.
Ja, det ska bli gott.
Ja, jag kanske kan möta. Jag vet inte, de går. Nej, de går nog inte för helgerna.
Men har de inte börjat göra det än?
Jag vet inte.
Ja, nu blir jag mörk. Jag får ta och kolla upp det.
Och ni kan komma hit om ni vill gå på smörgåsburg också. Annars hoppas jag att ni har en bra helg.
Ja, det hoppas jag också. Hörs vi mer nästa vecka?
Ja, det gör vi. Och glöm inte snackelådan på Instagram.
Ja, ha det!
Ha det!